God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, presentatör och tekniker för det här programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi har kommit till del 31 i första Korintierbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Ja, välkomna till bibelförklaringen över första Korintierbrevet. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma samman i ditt namn. Och att vi får tro att du är mitt ibland oss. Herre, vi behöver inte mer än att vända oss till dig och åkalla ditt namn. Så är du omedelbart närvarande. Herre, vi böjer oss för dig. Vi ärar dig för allt det som du har gjort. För allt det du är och allt det du har gjort för oss. Herre, vi tackar dig. Vi kan inte nog tacka och prisa dig. Och vi ser fram emot en evighet när vi ska få lovsjunga dig. Tillsammans med alla dina heliga genom alla tider. Herre, tack för den fantastiska vision du har gett oss av framtiden. Nu ber vi att vi ska få smaka något utav det. Och att vi ska få förstå någonting utav vad du vill med våra liv under den här korta jordevandringen. Så att vi kan återspegla någonting utav din härlighet. Att vi kan få se hur din kyrka och församling växer och byggs upp. Herre, tack för att det är du som bygger församlingen. Tack för att du i första Korintierbrevet visar oss hur du gör det också. Herre, öppna våra ögon så att vi kan samarbeta med dig. Samverka med dig och med din goda vilja. Och Herre, gör oss ödmjuka i vårt innersta så att vi inte står emot ditt ord. Eller bryter udden av ditt ord. Eller löser upp det på något sätt. Betraktar det utifrån. Utan att vi får den kärlek till ditt ord som dina heliga har haft i generationer före oss. Herre, tack för att vi har tillgång till ditt ord. Tack för att vi var och en kan läsa. Tack för att vi var och en kan tänka och resonera. Att vi kan samtala om ditt ord och hålla ordet levande. Herre, låt den här stunden nu få vara en del i det som du gör i våra liv. Och verka i våra liv och ibland oss på ett sådant sätt så att vi får upp ögonen för sammanhangen. Att vi får se någonting utav bredden i ditt ord. Djupet och bredden, höjden. Herre, tack för att vi får ha den tron. Att du vill uppenbara dig själv genom ditt ord. Herre, nu vänder vi oss till dig och vi öppnar våra hjärtan och vi vill lyssna efter din röst. Herre, tack för att du finns där mellan bokstäverna och mellan orden. Du finns där i meningarna. Du finns här i luften genom din heliga ande. Herre, tala du till oss och visa oss hur vi ska tänka och hur vi ska leva våra liv. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Amen. Jo, vi började på kapitel 9 förra gången. Det åttonde kapitlet handlar ju om huruvida man får äta kött från avgudaoffer. Det har vi klarat av. Ja, det är inte riktigt sant att vi har klarat av det. Jo, vi har klarat av åttonde kapitlet, men principerna följer ju med i nionde och tionde kapitlet så att de kommer ju igen. Så det där med att äta kött från avgudaoffer, det är som ett exempel som ger anledning att lyfta upp en del andra saker också. Och det vi gjorde förra tisdagen var att vi läste i vers 1 och 2. Som är en sorts övergång kan man säga till det som sedan ifrån vers 3 närmast kan karakteriseras som ett försvarstal. Och det var tydligen av nöden att han höll ett sånt försvarstal. Men ni ser redan i första versen, är jag inte fri? Alltså han anspelar på den stora diskussionen bland medborgarna i Korint om att vara fri eller att vara slav. Och vad det betyder att vara fri och samtidigt vara gift. Eller vad det betyder att vara fri i Herren och samtidigt vara slav. Och så vidare och så vidare. Och man hade ju vänt sig emot Paulus och kritiserat honom. Vi ska komma tillbaka till det strax. Men han kontrar då med de här orden. Är jag inte fri? Och det ligger både att han är en fri människa. Han är romersk medborgare med allt vad det innebär. Och han är fri också ifrån hoppas att de judar nu som eventuellt hör det här förlåter mig när jag säger från det judiska oket. Jag menar inte negativt, det låter så va. Men det är inte det jag menar. Men han var ju befriad från lagens tvång. Han hade ju funnit den fullbordade lagen i Kristus. Och det var säkert en stor befrielse för honom. Det måste det ha varit. Det betyder inte att han gjorde sig av med lagen, men han tolkade lagen och tillämpade lagen i ljuset av Jesu Kristi död och uppståndelse. Och då blev mycket annorlunda i lagen. Det var ju därför han kom på kant också med sina judiska trossyskon. Så han markerar verkligen denna frihet. Och så är han ju en apostel. Förmodligen så, jag vet inte om jag övertolkar det här i vers 1 och 2. Men en del av kritiken kan ju mycket väl ha varit att han inte uppträdde som om han vore en fri man. Att han kunde ha kritiserats för och beskyllts för att vara styrd av andra till exempel. Eller ta för mycket hänsyn till en viss grupp eller för lite hänsyn. Jag vet inte. Det var ju ekonomiska frågeställningar det här också. Det kommer vi in på. Och så var hans ju apostolat ifrågasatt. Men det hävdar han ju inte bara här utan i Galaterbrevet och senare i Korintherbrevet också. Särskilt i andra Korintherbrevet. Men det ska vi inte uppehålla oss vid nu. Sen så kom vi till vers 3 och jag tror att vi gjorde, ja vi började med de där försvars, när han värjer sig i vers 3, han säger har vi inte rätt till mat och dryck? Det är nog inte bara en anknytning till kapitel 8 utan det är också en anknytning till frihetsbegreppet att han får väl äta och dricka vad han vill så att säga. Och det uppehöll vi oss inte så mycket vid därför att det kommer vi tillbaka till i slutet på 10:e kapitlet. I slutet på det här tänkta talet. Så det kan vi dröja lite grann med. Men det betyder att både kapitel 8, det här får jag inte, har jag inte rätt till mat och dryck. Och kapitel 10, alltså det hänger ihop. Det finns ett sammanhang, det är ett enda tal. Och precis, då hade man väl kritiserat honom eller anmärkt på honom att han inte skulle ha det. Och sedan så var det detta i vers 5. Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Och det är ju lite konstig översättning. Eller konstig översättning, men det ger lite märkliga associationer. Särskilt med tanke på det vi gick igenom i 7:e kapitlet. Där vi konstaterar att han förmodligen var enkeman. Eller så var han levde i celibat. Han var ju ogift i alla fall. Så vad betyder det då att han har med sig en troende hustru? Och då berättade jag att på grekiska så heter det adelfen gynaika. Och adelfen, det är samma ord som du har i adelfos som vi översätter med broder. Men jag sa det vid ett tillfälle för ett antal timmar sedan. Att adelfos, broder, är ju inte bara broder utan det är en broder i tron. Det vill säga det inkluderar också en syster. Så det är både broder och syster. Det är vad det heter här alltså. Det är en troende. Det är en troende, adelfen. Och det står ju så också. Och sen gynaika, som förvisso kan översättas med hustru, kan också översättas med kvinna i allmän mening. Så frågan är om det inte är så att han har med sig en troende kvinna. Eller han och han. De är ju ett arbetslag som åker. Men då hör det ju till, det berättade jag också förra gången, jag får väl kanske repetera det för att det är ju viktigt för att förstå det här resonemanget. Då hör det ju till bilden att förvisso kunde man resa med sin hustru. Men om man reste med en som var ogift så uppfattades det som en prostituerad. Och där kan anklagelsen ha legat emot Paulus. Att de förstod den här troende systern. Om det är människor som inte är troende så borde de ha uppfattat det på det sättet. Så det kan vara något sånt som ligger bakom, alltså lösa rykten. Men han menar ju här med självklarhet att det är klart att vi kan ha med oss kvinnor i arbetslaget. Vi liksom de andra apostlarna, fortsätter han ju. De andra apostlarna, vilka det kan vara. Han kunde ju ha nämnt kanske Timoteus och Silas som ju var med i det här reseteamet. De kallas ju också för apostlar. Och det finns också en del andra bibelställen där det talas om apostlar i lite vidare mening. Eller i funktionell mening. Alltså apostel ska inte här uppfattas som ett som ett ämbete reserverat för de som har sett Jesus. Utan när han skriver så, så är det i funktionell mening. Ordet apostolos på grekiska betyder ju utsänd. På latin heter det missionär. Det är alltså apostel och missionär. Så att i den meningen så alla de som hade resande tjänst och som förkunnade, där evangeliet inte hade förkunnats tidigare och där församlingar uppstod, de kunde ju i en mening kallas apostlar. Även om de inte hade sett Jesus eller var apostlar i den där snävare meningen. Det jag tänkte på när jag förberedde det här, det att jag undrar jag om det inte måste ha varit så att det fanns många fler resetjänster vid den här tiden än vad man tänker sig. Vi tänker ju på Paulus och Paulus missionsresa, men han kan inte ha varit den enda. När vi läste i Apostlagärningarna så kunde vi konstatera, åtminstone fram till kapitel 10-11 där i Apostlagärningarna, ja, till och med 12 också, och sedan kanske dra slutledningar senare också, nämligen detta att Petrus reste omkring. Petrus reste ju och besökte församlingarna i Judén. Det står ju så i Apostlagärningarna 8, 9, 10, 11. Sedan när han får fly ifrån eller lämnar Jerusalem så upphör ju berättelserna om Petrus. Och han är inte omnämnd i Apostlagärningarna. Men mycket talar ju för att han fortsatte att resa. Vi vet ju också att han led martyrdöden i Rom. Och vi förstår av Korintherbrevet att han hade förmodligen varit i Rom. Några håller sig till Petrus eller till Kefas. Så det är Petrus och sen så är det Paulus och så är det Petrus. Barnabas, han var ju han som bröt med Paulus. Han hade ju också ett eget litet team så att säga. Så att jag ser plötsligt när jag läser det här, även om jag inte har något belägg för det, att här var förmodligen en mängd resande predikanter som var utspridda överallt. Och i den meningen så betyder det här då retoriska frågan, kan inte vi ta med oss en troende hustru, vi liksom de andra apostlarna, alltså i ganska vid mening. Jag tror att man ska förstå det så. Och Herrens bröder, alltså vi liksom de andra apostlarna och Herrens bröder. Herrens bröder, de omnämns ju också, de är ganska många. Det är samma sak där, Herrens bröder, det är alltså inte Jesu Kristi helsyskon nödvändigtvis. Utan bröder där är också ett vidare begrepp. Och om vi glömmer det där med adelfos, alltså att man är bröder och systrar i tron. Och håller oss mera till det handfasta, vad säger man, till släktskap alltså. Så räknas ju också kusiner och halvbröder, halvsyskon och andra som räknas in i hushållet räknas ju också som ingående i hushållet. Och de kallas då bröder och systrar. Vi kan titta här i Matteus 12. Så ska ni bara påminna er om några sådana exempel. Matteus 12, vers 46. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa då till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Där utvidgar han ju begreppet då ännu mer. Men redan här är det att förstå som utvidgat. Så att, och det där begreppet Herrens bröder eller hans bröder, det finns på flera ställen. Kapitel 13, om vi bara vänder på bladet, så står det i vers 55. Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria? Och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? Och så vidare. Så där räknas det upp ett antal vid namn. Jag har skrivit upp också kapitel 28 och jag fortfarande är Matteus. Där står i vers 10. Då sa Jesus till dem, var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Det här uppfattar jag som bröder i ännu vidare mening. Så att det är inte alltså ett fixt begrepp till helsyskon. Utan det är mer vidgat än så. så har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru. Vi liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. Petrus alltså. Så Petrus han reste uppenbarligen med sin hustru. Och det var ju ingen som kritiserade det, för det kunde man ju göra. Utan problemet var väl att Paulus var ogift. Sen så fortsätter han då att tala om deras kritik. Vi ska se här om vi inte läser vers 6 till och med. Vi tar vers 6 här till att börja med. Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Vi kan stanna där. Varför han nämner Barnabas där är ju oklart. Det har vi ingen aning om. Barnabas är ju inte om, finns ju inte med i Paulus team. Barnabas, vet vi inte vad vi vet, har väl inte han varit i Korint? Men tydligen så kände de till Barnabas. Möjligen så skulle det kunna vara också på ryktesvägen eller Barnabas kompisar. Eller, förstår ni, det kan ju gå till på så många olika sätt. Men Barnabas är ju omnämnd i apostlagärningarna som den mannen på Cypern som sålde sin mark. Och som fick pengar för den och så bar fram det och la det för apostlarnas fötter i Jerusalem. Hur mycket pengar står ju inte. Första missionsresan, då var de till Cypern. Då hade de väl Barnabas släktingar där. Man skulle ju kunna tänka sig att Barnabas hade fått över så mycket pengar att han inte behövde arbeta. Det är möjligt. Och att det låg liksom i luften. För enligt judiskt sätt så skulle man ju arbeta och försörja sig själv. Men det är möjligt att Barnabas eller att vissa team då eller vissa personer inte behövde göra det. Paulus försörjde sig själv, läser vi apostlagärningarna, utom när vi kommer till 18 kapitlet och 5 versen. För där står att han predikade helt, ägnade sig helt åt att predika Guds ord. Det uppfattar man när man läser som heltid. Då hade Silas och Timoteus kommit till Korint. Och då hade de kommit från Makedonien. Och det står inte uttryckligen, men i Makedonien ligger staden Filippi. Och i Filippibrevet så står vi att Filipperna, makedonierna understödde Paulus. Så det är möjligt att de hade kommit ner med försörjningsstöd så att han kunde ägna sig åt att predika på heltid, till exempel. Men att detta var ifrågasatt. Det borde ju inte varit ifrågasatt utav de hedna kristna. I alla fall inte utav de korintier som var präglade utav den hellenistiska kulturen. För där ansågs det ju inte fint att arbeta. Där skulle man ju ha annat arbete. Där skulle man vara filosof eller jurist eller retoriker och stå och tala på torget och sånt där, va. Och de levde ju i regel på, om de hade egna lärjungar de här männen, så levde de på studenternas avgifter. Eller om de levde på gåvor. De kunde ha understöd ifrån, vad heter det förresten på svenska? Att man har understöd, alltså någon som sponsrar en, säger man populärt. Va? Men det finns ett finare ord för det. Eller det kunde också ha varit så att de tiggde. Att tigga, för dem att tigga var ju finare än att arbeta med händerna. Så den gruppen människor som tänkte och tyckte så, de kan ju inte ha riktat den här kritiken mot Paulus. Utan det måste ha varit de som hade judiskt påbrå och som kanske tyckte att Paulus skodde sig på andras bekostnad. Men det kommer han in på här lite mera. Han säger så här: är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Alltså, jag uppfattar det som fria från annat arbete. Eller underförstått, när han reser som apostel och som missionär och ägnar sig åt att predika på heltid, så är det att betrakta som ett arbete. Och då är han fri från att arbeta med sina händer, för att han har fullt upp, så att säga, i mera billig mening att arbeta. Han menar ju tydligen att han kan vara fri från arbete. Nu kommer en ganska ingående diskussion kring det här framöver, så att jag tror att jag lämnar det med det. Och så konstaterar vi bara då hur han fortsätter retoriken när han har ställt den här retoriska frågan att har inte jag rätt att vara fri från arbete? Så kommer han i vers 7, 8, 9. Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Är det bara som folk säger? Säger inte lagen samma sak? Det står ju skrivet i Mose lag. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte för vår skull? Så när man ägnade sig åt att lägga ut bibeltexterna, när rabbinerna ägnade sig åt att lägga ut skrifterna, texterna, då kunde ju argumenten bölja rätt så kraftigt fram och tillbaka, som ni har hört många gånger förut. Det finns två eller tre judar, det finns tre eller fyra åsikter. Men ett sätt när man argumenterade, det var det att man skulle kunna visa på mönster. Alltså inte bara rycka bibelversar, utan man skulle kunna visa på mönster och på sammanhang. Och det är vad Paulus gör när han säger, vilken krigare betalar själv sina utgifter? Alltså då har han satt in krigaren i hela armén och hela det politiska systemet. Det är ett mönster. Och på samma sätt är det med den här mannen som sköter sin vingård. Vad är det för en man som sköter sin vingård och sen inte lever av den? Det är klart att hans rätt, om man får säga så då, att ta ut frukten ifrån sin vingård, den är ju självklar. Han lever utav detta. Han kanske säljer vidare, men han lever på det också. Alltså det är insatt i ett stort mönster med köpa och sälja och tillåtet och frihet och så vidare. Så hela den här stora associativa bilden använder sig Paulus utav. Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Det finns ju ingen herde som vallar sin jord och sen går till affären och köper mjölk som om man inte hade själv. Utan han tar ju den mjölk han har. Retoriska frågor självklart hämtade då ifrån det vanliga livet. Men så han fortsätter. Han står på rätt ordentligt här i sitt försvarstal, kom ihåg det. Så säger han, är det bara som folk säger? För man skulle kunna ha sagt då att det står inte i skriften eller någonting sånt. Och så lägger han på då ytterligare. Säger inte lagen, Toran, på samma sätt? Och det blir då liksom det slutargumentet. Dråpslaget emot de här som har vänt sig emot honom. Som redan i de här retoriska frågorna med krigaren och vingårdsman alltid, så måste de ju, visst, det är klart att jo, visst, det förstår vi och så vidare. Och sen kommer den här, en rak höger då, där han citerar från lagen. Det står ju skrivet i Mose lag. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Det där står i femte Mosebok 25:4. Och jag ska bara slå upp det här. Femte Mosebok 25:4. För det är naturligtvis så att. Alltså 25:4. Att det här är ju inte bara ett lösryckt ord, utan det är också insatt i sitt sammanhang. Det är också ett stort mönster. Här står inte någon rubrik på det, så vi får väl hoppa över det. Men i 26 kapitel kommer ju in sen på förstlingsfrukt och tionde och sånt. Va? Så att, och det gör Paulus också. Han kommer också in på det här med. För, han har redan här antytt både förstlingsfrukten och tionde givandet. Vi kommer strax in på det lite mer, så jag lämnar det så. Och sen så säger han någonting som gör det här högaktuellt. För han säger så här i början på tionde versen. Säger han, alltså Gud, säger Gud inte detta för vår skull? Frågetecken. Alltså han skulle inte kunna ha använt argumentet. Ja, men så stod det. Det var ju 1000 år sedan. Det kan vi ju inte ta hänsyn till nu. den typen av argument som man använder idag. Det var ju inte gångbart. Utan skriften, och det här kommer igen sedan i, titta i 10:e kapitlet, vers 11. När han talar om ökenvandringen. Det som hände där tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss. Annars hade man inte behövt skriva ner överhuvudtaget. Det är ju nedskrivet för att vi ska få del av det. Och på samma sätt med det här argumenterar han då med att man inte kan binda för munnen på oxen som tröskar. Alltså dels har han att mönstret, att det, så det blir någon sorts självklarhet i det hela. Att, jo visst, det är klart att man lever av den här oxen då, som man, att man förväntar sig skörd av den och får någonting igen. Det man sår, det vill man ju också ha skörda tillbaka, det är därför man sår det. Men också detta att det gäller för oss. Och det är ju naturligtvis en tolkning att säga att det gäller för oss. I vår tid så säger man att det gäller inte för oss. Men det gjorde man inte på den här tiden. Utan på den här tiden säger man att det gäller för oss. Men även om man sa det så kanske det inte var självklart, utan det kunde ju då diskuteras. Och då är det så här med Paulus när han tolkar skrifterna. Inte bara här utan överhuvudtaget, som jag har sagt så många gånger. Han har ett eskatologiskt perspektiv. Alltså det liv som finns i den himmelska sfären. Det liv som finns i Jesu Kristi uppståndelse. Och när han regerar himmel och jord och lagen är fullbordad också. Det är det livet som ska komma ner här på jorden. Och som ska manifesteras, fullbordas, fulländas i hans kyrka och i hans församling här på jorden. Vi skulle vara förstlingsfrukten. Vi skulle vara panten på det som ska komma. Förskottet på det som ska komma. Och så ser Paulus det hela. Och jag tror att, och det kommer vi att se också när vi kommer vidare här. Det här, inte minst när vi kommer in på manligt och kvinnligt. Att det eskatologiska perspektivet, det betyder inte, som man också tolkar i vår tid, att ja, men då spelar det ingen roll. Man eller grek eller jude, fri eller slav, man och kvinna, det spelar ju ingen roll, för i anden, som man säger, där är ju allting, ja, vad det nu är för något, jämlikt eller hur man nu tänker sig, va. Men det Paulus tänker, och det här kommer vi in på då till sommaren förmodligen, att det himmelska livet, det fulländade livet, ska ju inte bara komma hit och predikas här på jorden som Jesus började göra, utan det är ju till för att upprätta skapelsen. Att förverkliga skapelsen så som Gud hade tänkt den ifrån början. Så man kan inte säga att ja, men det blir så andligt, vi liksom lever i himlen och vi är som änglarna och så vidare. Så kan man inte säga. Därför att det livet, den andelivet, ska förverkliga skapelsen. Så man kan aldrig spela ut frälsningen emot skapelsen. Och det är därför som det heter i Galaterbrevet, här är icke grek eller jude. Här är icke träl eller fri. För det har ingen betydelse. De tillstånden, träl eller fri, det är social status. Drabba ihop det här. Det här har ju gått igenom i 7:e kapitlet. Så jag försöker leta. Men alltså, det har ju inte med skapelsen att göra. Man är ju inte skapt, så att säga, i den meningen till träl eller fri. Eller till jude eller grek. Så att man liksom måste ha kvar den etniciteten. Det är ju upphävt. Däremot så säger han inte man eller kvinna. Han säger man och kvinna. Så det som förverkligas i kapitel 10-11. Det är man och kvinna. Så temat för sommarens undervisning kommer att bli man ska vara man och kvinna ska vara kvinna. För den himmelska andligheten, det himmelska livet, ska förverkliga det som finns på skapelsens plan. Men vi är inte skapade till att vara trälar eller fria eller förutbestämda i den meningen. Men man och kvinna, det är skapelsen. Därför står det skillnader i Galaterbrevet. Och det här kom vi då in på därför att vi talade om tolkning. Det Paulus gör är att han tolkar det här ordet med att inte binda för munnen på oxen, utan att den här mannen som går där och tröskar, han ska få del av det som oxen åstadkommer, det som växer upp och den skörd som kommer. Och han har ett eskatologiskt perspektiv på den versen. Det är därför som han säger att det här gäller för oss idag. Alltså det är inte någonting som han kan säga, det gäller inte idag. För det gäller alltid. Det gäller inte bara i femte Mosebok. Det gäller inte bara på Paulus tid som är nästan 1000 år senare. Det gäller i vår tid också. 2000 år senare. Och det är hans argument. Men kraften i hans argument ligger just i det eskatologiska perspektivet. Det himmelska ska förverkliga. Frälsningen ska förverkliga skapelsen. Och man kan inte liksom bortse från den. Va? Det är samma sätt att tänka när han kommer till detta med bokstav och ande. Han säger bokstaven dödar men anden gör levande. Då finns det ju de som tolkar det som att ja, men bokstaven den kan vi inte liksom bry oss om. Utan det är anden som är det viktiga. Men då har man förstått det fel. Därför att det är bokstaven utan ande som dödar. Men tanken är ju att anden ska förverkliga bokstaven. Så bokstaven med ande blir en levande bokstav, ett levande ord. Och det är så det är tänkt. Så man kan inte spela ut dem emot varandra. Man ska precis tvärtom, man ska hålla ihop det. Och det där är en grundprincip i tolkningen. Och det är ju bara att beklaga att de här grundprinciperna försvinner. Och att det blir någon sorts gnostiskt tänkande där man skiljer på det jordiska och det himmelska. Och där allting blir bara flum, flum, flum till sist. Vad man kan bortse från allt jordiskt. För det är ju liksom... Alltså då har vi lämnat det kristna sättet att förstå skriften. Och vi har lämnat det som Paulus förfäktar här. Nu har han då argumenterat retoriskt. Han säger till dem att det finns väl ingen som gör krigstjänst utan och själv betalar sina utgifter. Det finns väl ingen som har en vingård utan att skörda av frukten och så vidare. Och så citerar han till och med skriften. Eller skriften i det här fallet, det är ju lagen. Det står skrivet i Mose lag, säger han. Men sen så vänder han på argumentationen. Så nu lämnar han lagen och så går han över på principerna. Eller nu går han över på evangeliet skulle man kunna säga. Jag läser då ifrån, ja vi kan ta från vers 10 igen. Säger han det inte för vår skull? Ja, då har vi pratat länge om det. Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp. Det är alltså evangelium, va? I hopp om att få sin del. Det är goda nyheter när han får sin del. När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Det här känner du igen ifrån, jag ska säga så här också när det gäller tolkningar, att här använder han sig också av en rabbinsk tolkningsprincip som, där han talar om från det lilla till det stora. Ni känner igen det hos Jesus också. Om det är si eller så, hur mycket mer ska det då inte vara så? Alltså det är en sorts Mellanöstern logik. Och den han använder här, om vi nu sår ett andligt utsäde, ett himmelskt utsäde, ett evangelium, och får skörda det vi har sått, då kommer vi få hur mycket skörd som helst. För att Guds rike är ju gränslöst. Men han säger inte så, utan han säger, är det då för mycket begärt att vi underförstått åtminstone får något av ert jordiska goda? Alltså han skulle kunna ha tänkt och han skulle kunna ha skrivit, nu har vi sått det andligt goda hos er. Nu ska vi få skörda jättemycket andligt godhet här. Men det säger han inte. Även om han kanske önskar det. Han vill ju se hur evangeliet bär rik frukt. Hur människor kommer till tro i hundratals och i tusentals. Och alla älskar varandra och allting är liksom segerrikt på alla sätt. Det är klart att det är väl det, den skörd han drömmer om. Men den ser han inte i Korinth här nu. Men säger han, åtminstone få del av ert jordiskt goda. Eller sitter ni och håller på det också? Så det är ett ganska kraftfullt argument. Men det är ödmjukt. Och det är försiktigt och det är ödmjukt. Vi har det också i Galaterbrevet 6:6. Kommer ni ihåg att vi pratade om det här när vi var där. Då pratade vi om det därför att det är lite otydlig översättning. Jag kan läsa det också. Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Och där står det på ett helt annat sätt i någon annan översättning. Men nu kommer jag inte ihåg vad som stod där. Men jag kommer ihåg själva utläggningen. Och utläggningen är den, och det är därför du får två olika översättningar. Utläggningen är den att när jag förmedlar något till en annan, alltså via en relation, då finns det så att säga en kanal. Men den kanalen i judiskt tänkande går ju åt båda hållen. En väg går ju åt två håll. Så det är aldrig ett ensidigt givande. Utan om jag ger så ligger det i sakens natur också att jag kan ta emot. Det här kan ju låta som en självklarhet, men tänk efter hur det är i vår kultur. Det är inte så öppna kanaler alla gånger. Det kan vara stängt från båda hållen förvisso, men det kan också vara de mest fantastiska synpunkter man kan höra på om det är någon som är generös. En sån person kan bli misstänkliggjord. Och man kan inte säga att man, om man är generös så får man tillbaka. I alla fall så kan man inte göra det till någon sorts princip. Men i den här miljön så ligger det som sagt, det är ett verb som talar om ömsesidighet. Det är som en kärleksrelation alltså. Det går åt båda håll. Och så är det också med när han fungerar som missionär. Då får han ju också tillbaka ifrån dem. Men nu kritiserar de honom för att han får tillbaka. Eller ännu mer för att han inte får tillbaka. Men det är för att de inte riktigt begriper det här. Är det då för mycket... Ja, det var ju tillbaka det här. Är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiskt goda? Vers 12. Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Här ligger i tanken. Jag tror på att säga att det är uppenbart. Det kanske inte är så uppenbart. Jag vet inte hur du förstår det. Men om andra kan få del av det. För det hörde säkert till god ton. Eller var med självklarhet att om det kom resande tjänster eller andra apostlar så fick de del av korintiernas goda. Och det var ju inget att säga om det. Det var ju helt rätt och riktigt. Men Paulus avstod från det, som vi ska se när vi kommer några verser längre ner. Här var någon fnurra på tråden. Vi ska försöka fördjupa oss i det. Så han avstod från det. Och jag skulle kunna tänka mig att det fanns de som... var sura för att han inte tog emot deras gåvor. Eller om det var tvärtom att han hade antytt att han skulle ha deras gåvor, deras understöd och inte fick det. Alltså, vi vet inte det riktigt hur det var. Men det hade inte varit något problem med andra tydligen. Om andra har rätt att få del av det som är ert, hur mycket mer, där har du logiken igen. Har inte då vi det? Hur det står? Om andra har rätt att få del av det som är, har inte vi det ännu mer? Det är den rabbinska regeln så att säga. Det ena ger det andra. Jag tänker också som så här. Det kan vi komma tillbaka till kanske lite senare också. Men det som vi lär oss här nu i kapitel 7 förresten och 8, 9, 10 framöver. Det är ju principer och det är ett sätt att tänka och leva som vi tror då i enlighet med Guds vilja eller med Guds principer. Men då kan man ju fundera på hur det ser ut i våra sammanhang. Och med våra apostlar eller våra präster och pastorer. Jag skulle kunna tänka mig att här är någonting som krockar mellan det judiska och grekiska också i den meningen att i det grekiska tänkandet så behövde man inte arbeta med sina händer. Man blev försörjd ändå. Levde, om jag vill uttrycka negativt, på andras bekostnad. Omvänt också så var det ju så att det fanns de som var sponsrade. Eller de här personerna var ju i regel sponsrade och fick in pengar. Men då var de ju också, som vi uttrycker det modernt, då var de ju köpta av de här personerna. De var ju levande reklampelare. Det ingick i den där sponsringen att man skulle tala väl om sin välgörare. Där har vi ordet som jag letade efter förut. Att man har en välgörare. Men när man har man en välgörare så bestämmer man inte själv. För då har välgöraren önskemål. Och då styr han med den insatsen som han ger. Det kan vara sådana tankar som har spelat in här också. Och Paulus var mån om att inte kunna säga, han var inte anställd utav dem. Utan han var fri. Är jag inte fri? Men tydligen så räddade de inte ut där, för det här kommer igen sen i andra Korintherbrevet. Så riktigt utrett blev det inte, och det är kanske helt enkelt så att det var två olika kulturer som krockade. Och har man sen då lite gnissel i relationerna så kom ju de där två olika kulturerna ännu mer till uttryck i dispyten, om det nu var en sån. Titta i alltså de där andra apostlarna, man undrar vilka det var, om andra har rätt att få del av det. Du kan titta i andra Korintherbrevet. Det var ju visserligen falska apostlar där i andra Korintherbrevet, men de har tydligen hållit till i Korint. Andra Korintherbrevet 11, vers 4. Om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Alltså det är ironiskt menat. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Så här finns det ju väldiga apostlar som är i Korint. Och de var säkert betalda, om man förstår av sammanhanget. De kanske till och med hade bra betalt. Det kanske till och med var ett argument för Paulus emot dem. Vi vet inte, vi kan bara spekulera. Så fortsätter han då i 12:e versen. Men vi har inte utnyttjat denna rättighet, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Och det var samma sak som samma argument som man hade i första Thessalonikerbrevet. Då har vi ju gått igenom i detalj, så jag går inte tillbaka till det, men där talade han ju om att de hade arbetat med sina händer för att inte ligga någon till last. Och för att ingen skulle tro att vi förkunnade evangelium bara för att vi ska få bra betalt eller någonting annat sånt, va. Så han, där gör han det klart i första Thessalonikerbrevet kapitel 3 och följande. Sen kommer vi till vers 13. Han har fortfarande samma argumentationslinje så att säga. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet? Och de som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret. Så ja, vi tar en liten bit i taget. Vi tar bara den versen. Här verkar det som att han skiljer mellan de som tjänstgör i templet. De äter av det som kommer från templet. Å ena sidan. Och å andra sidan de som gör tjänst vid altaret. Som får sin del av det som offras på altaret. I det gamla Israel så skilde man ju på, det var hela Levi-stam, alltså leviterna och Levi-stam var ju de som tjänstgjorde vid templet. De fick gå upp till Jerusalems tempel, de hade vissa turordningar. Det var vid ett år som den här Zacharias kom upp till templet då. Ni känner igen berättelserna från Nya testamentet. Men det var bara de som var av Arons släkt som fick göra tjänst vid altaret. Så det fanns en gradskillnad där mellan leviter och aroniter. Aroniterna var leviter, men de var från Arons släkt. De var så att säga utgjorde kärnan i Levi-stam. Och jag vet inte om det är någon poäng med att Paulus här tar upp det. Jag tror inte att det är någon poäng med att han menar att det var så i Israel och så vidare. Möjligtvis att det är någon koppling till det vi läste om, de här tempelfesterna. Alltså de hedniska tempelfesterna. Där låg de ju till bords och åt kött från avgudaoffer och sånt, va. Så det är möjligt att det finns någonting, något samband där. Vi kan se på några ställen där det står om det här. Därför att leviterna skulle ju få del utav alla stammarnas tionde och av offren i templet. Vi ska läsa om det. Och det hör ju definitivt ihop med att de försörjdes på det sättet. Den principen finns ju med också när vi kommer till Paulus och Nya testamentet. Titta i tredje Mosebok. Tredje Mosebok kapitel 2. Jag har rätt så många ställen här så vi ska inte läsa alla. Men vi kan ta några. Tredje Mosebok kapitel 2. Det handlar hela kapitlet om matoffret. Och så kommer man till vers 10. Tredje Mosebok 2:10. Det som blir över av matoffret ska tillhöra Aaron och hans söner. Så det skulle de få del av. Och det går säkert att läsa mer, men vi ska inte fördjupa oss i detaljerna. Femte kapitlet, när vi ändå är i närheten, vers 13. Där handlar det om om syndoffer. Och i vers 13 står det: och när prästen bringar försoning för honom för den synd han har begått i något av dessa avseenden, får han förlåtelse. Det övriga ska tillhöra prästen, liksom vid matoffret. Så också det offret skulle prästen få del av. Och i sjätte kapitlet, vers 16. Det som är över av det skall Aaron och hans söner äta. Och så vidare. Så här fortsätter det på, jag har säkert en 5-6 ytterligare ställen här i tredje Mosebok. Men vi kan gå till fjärde Mosebok. Kapitel 18. Vers 21. Ja, från vers 20 så handlar det om leviternas arvedel. De skulle ju inte ha så att säga något vanligt arbete, utan de skulle ju vara Herrens släkter, präster menar jag. Herren sa till Aaron: jag ska vara din lott. Och så kommer vi till vers 21. Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänst de utför. Tjänsten vid uppenbarelsetältet och så vidare. Sen så bläddrar du till andra krönikeboken. Det blir ganska långt fram. Men i andra krönikeboken, slutet, kapitel 31. Då har vi kommit till en kung som heter Hiskia. Han levde på 700-talet om jag minns rätt. Profeten Jesaja var väl samtida med profeten Hiskia. Och den här Hiskia, som inte var av Herrens hjärta i och för sig, men han påbörjar ett reformarbete när det gäller tjänsten kring templet. Och då så säger han i kapitel 31, där står i rubriken i folkbibeln att reformarbetet fortsätter. Jag tar vers 4, jag läser inte alltihopa utan jag hoppar här. Och han, alltså Hiskia, befallde folket som bodde i Jerusalem att ge prästerna och leviterna deras del för att de skulle kunna hålla fast vid Herrens undervisning. Sen avbryts det här reformarbetet av det som kallas för den babyloniska fångenskapen. Nordriket, Israel, hade gått under 722 och sedan senare bit in på 600-talet då. 586 var det som Jerusalem jämnades med marken. Då inleddes den babyloniska fångenskapen. Då fördes de bort i babyloniska fångenskapen. I babyloniska fångenskapen så finns det två herrar som heter Esra och Nehemja. Och Esra och Nehemja får vara de som leder återuppbyggnaden av Jerusalem. För de får ju tillstånd efter 70 år att återvända till Jerusalem och börja återuppbygga templet. Och då står det så här i Nehemja. Nehemja kommer efter andra krönikeboken. Så att det är inte så långt. Det har visserligen gått ett par hundra år här. Esra och sen Nehemja kapitel, ja, jag tror jag tar kapitel 13 där. Jag har ett par bibelställen där också. Men Nehemja 13, vers 10. Där skriver Nehemja. Nehemjas reformer står det i folkbibeln här över, som överskrift. Och så kommer det i vers 10. Jag fick också veta att man inte gett leviterna deras andel. Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke istället för att sköta sin tjänst. Jag förebrådde föreståndarna detta och sa, varför har Guds hus blivit försummat? Jag hämtade dem tillbaka och lät dem inställa sig på sina platser. Hela Juda förde fram sitt tionde av säd, vin och olja till förrådshusen. Ja, och så vidare. Vi behöver inte läsa mer än så. Så det här var en viktig princip, att få den återupprättad. För annars kunde inte tjänsten i Guds hus hållas igång. Gå nu till Jesus och Matteus 10. Så menar jag att där kan man se att de här grundläggande principerna, de följer med in i Nya testamentet. Jesus känner ju till allt det här som jag har gått igenom om en hastigt. Och han, när han sänder ut sina 12 i Matteus 10, så säger han i vers 8, vi kan ta 7 också. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Inte lädersäck för resan. Inte två livklädnader. Inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat. Så det är som ett eko nästan ifrån den där mannen som gick och tröskade med oxen. Det finns det flera nytestamentliga ställen som tar upp det här, va? Men jag slår inte upp dem också, utan får nöja mig med det Jesus stället. Det här, de här principerna, det här sättet att tänka, det finns ju i ryggmärgen hos Paulus. Så varför skulle inte han ha rätt till mat och dryck? Och varför skulle inte han ha försörjningsstöd och vara fri från arbete med händerna? Om det nu hans tjänst är ett arbete värt namnet. Så han menade ju att han hade ju självklart rätt, och det är ju det hela argumentationen går ut på, så att säga. Att han har den här självklara rätten. Och det har han både utifrån det vanliga kulturella med krigstjänst och vingårdsmän. Han har det utifrån lagen och han har det utifrån evangeliet. Alltså hela vägen talar sig samma entydiga språk. Att de ska ha sin försörjning så att de kan sköta tjänsten i Guds rike eller i Guds hus. Det är ju solklart. Och sen är det ju så, och det är väl först när vi kommer till den 15:e versen, eller där kommer han igen, för det märkliga är sen då i vers 15 till och med 18, att där avstår han helt ifrån den rätten. Där vänder han på hela, då har han lika ihärdigt som han har argumenterat för sin rätt, lika ihärdigt framhäver han nu att han avstår från det. Och han har skäl till att avstå ifrån det. Och de redogör han för också. Men vi är inte riktigt framme där ännu, va? Lägg märke till vers 14. Där är vi ju. Vi har gjort vers 13. Lägg märke till vad han skriver i inledningen på vers 14. Om de här principerna. Så har också Herren befallt. Att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Jag vet inte hur du uppfattar det där. Men det kan man kanske dra två slutsatser. De som predikar evangeliet ska inte ha någonting. De ska leva av evangeliet. Eller också kan man dra slutsatsen. De som predikar evangeliet, de ska också leva av evangeliet. Det vill säga, de ska ha rätt till, till den lönen som de får. Det är två olika slutsatser. Så Paulus har ju i och för sig argumenterat för att man har rätt till sin lön, som jag sagt. Men han avstår från den också. Det är också evangeliet man kan avstå från. Och det argumenterar han när han kommer till vers 15 och så följande. Men Herren har alltså befallt att det ska vara på det sättet. Lukas 10:7 var också ett ställe som jag hade skrivit upp. Alltså kapitel 8 handlar om att de i princip har rätt att äta kött från avgudaoffer. För det finns inga avgudar värda namnet. Kapitel 9, det går vidare på samma sätt. Han har rätt att få sin lön. Men på samma sätt som han kunde avstå från det där köttet som var avgudaoffer. Han kunde avstå det för evangeliets skull. Vi kommer till det i slutet på kapitel 10. På samma sätt säger han här med ersättningen. Jag kan avstå från den. För evangeliets skull. Men han gillar inte kritiken som han är utsatt för. Och det har vi ju märkt nu. Han argumenterar starkt. Så har också Herren befallt. Det där uttrycket har vi stött på en gång tidigare. Att Herren har befallt. Men det var i kapitel 7, vers 10. Och då handlade det om skilsmässa. Här handlar det om apostlateamets ersättning. Den här lönen förresten som han då avstår ifrån. Ni kan se vad han säger i brevet till Timoteus. Vi tar det, jag tror inte vi hinner ge oss in på verserna 15-18. Så vi hinner slå upp första Timoteus istället. För här argumenterar han för ersättningen och för lönen. Och då så säger han så här, första Timoteus 5. Vers 17. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder. Särskilt de som arbetar med predikan och undervisning. Ja, jag ska inte säga något om översättningen för jag har inte kollat det. Men vi kan ju titta på noten. Dubbelheder. Församlingens äldste fick tydligen inte någon reglerad lön. Så att det här skulle vara fråga om dubbel lön i egentlig mening. Utan församlingens medlemmar gav honom den heder eller det understöd han ansågs förtjäna genom att väl sköta sin uppgift. Jag har nog hört den andra tolkningen att de var värda dubbel lön, ja. Men jag vet inte om jag kan använda det här i löneförhandlingen som vi ska ha nästa månad. Syster Kerstin kan använda det. Du är värd dubbel lön, Kerstin. Nej, men skämt åsido. Alltså det fantastiska är ju då att Paulus, han har grundprincipen när han sitter i ryggmärgen. Men han kan avstå helt och hållet och han kan rekommendera dubbellön. Det gör han som situationen faller in. Det är väl frihet om något. Så har Paulus alltså fastställt villkoren för ersättningen. Och så går han då vidare i verserna 15 till och med 18 som vi inte hinner börja på. Och där visar han hur han tjänar under Herren. Han är inte fri när han tjänar under Herren. Han är en slav. Men det betyder samtidigt att Herren får sörja för honom. Och det är det här relationen till Herren som han är så mån om att den ska få finnas där. Det är Herren som ska förse honom med det goda. Han vill inte ha från korintierna. Om de kommer med mänskliga, som om det vore villkorat på något sätt. Va? En annan sak ifall de ger från Herren så att han kan ta emot det som från Herren. Då kan han ta emot både lite och mycket. Men han tar inte emot liksom någonting som går hand i hand med vad han ska predika eller vad han ska göra. Det gillar han inte. Och det argumentet är ju då att han tillhör Herren så att det är Herren som ska bestämma så att säga. Och så använder han då i verserna 15 till och med 18 som vi ska ta nästa gång. Så använder han sig själv som exempel.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var del 31 i första Korintierbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka direkt så att säga så kan du gå dit och lyssna på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi det här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.